When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I mitten på 70-talet var han en av pionjärerna som såg till att uttrycket chicken swedes byttes ut mot super swedes. Han är dessutom en av de få som faktiskt har anledning att kalla sig stor grabb och medlem av den exklusiva Hall of Fame-familjen. Idag är han även ett etablerat namn inom vin- och affärsvärlden genom att ha öppnat upp sina vinkällare och erbjuda professionell vinlagring till sina medlemmar. Om jag säger att hans namn är Ulf Nilsson så reagerar några igenkännande. Men vi som kan vår svenska idrottshistoria vet att han är betydligt mer känd under sitt smeknamn. Välkommen till Ett bord för två, hockeylegenden Ulf Lillpröjsan Nilsson. Lyssna på Ett bord för två, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och som sagt, min gäst idag i Ett bord för två, Ulf Lillpröjsan Nilsson. Välkommen Ulf!
Tack så hemskt mycket!
Nu blir det lite så här, ska jag kalla dig för Ulf, Uffe eller Lillpröjsan idag?
Det var bara mamma som sa Ulf, så att det får du inte använda. Ja, Pröjsan brukar många, det är mina kompisar som säger det, så att... Det låter bra.
Det är stor ära att få ha det här.
Ja, tack. Det är mycket trevligt att vara här.
Ja, som barn av 60- och 70-tal som jag själv är. Dock aldrig spelat hockey själv, men man har ju följt hockeyintresset redan som liten knatte. Så att ditt namn är ju legendariskt på så vis onekligen.
Ja, jag hade ju tur att få kanske välja ishockeyn som min sport. För jag blev värvad till AIK som fotbollsspelare när jag var 17 år.
Jaha.
Och det var väl kanske... Mest för att min pappa hade spelat fotboll i AIK i 10 år, mellan 45 och 55.
Mm.
Och därifrån, eller hans brorsa läste fel i skolan om Preussen. Så där kommer namnet Preussen.
För det var det jag tänkte fråga, vart kommer smeknamnet ifrån? Alltså, men då har du ärvt det av din pappa, därför blev det Lillpröjsan.
Ja, just det. Så att i Nynäshamn så var det min farbror, kallar de Svenne Preussen. Och min pappa då var Gösta Preussen. Så i Nynäshamn är jag Uffe Preussen.
Förstås.
Ja, och nu är både farbror Sven och pappa borta. Så att, ja. Nu är det bara jag som är Preussen.
Är det någon av dina söner som har ärvt titeln då?
Nej, det har de inte.
Nej. De är New Yorkers.
Ja, Mikael är ju född i Kanada. Precis som min dotter.
Mm.
Och sen Daniel föddes i New York 79.
Ja.
Och tyvärr så... tog han livet av sig förra året. Så att det har varit ett ganska jobbigt år.
Oj.
På många sätt.
Så ja, det förstår jag.
Och han var ju inne i lite av den här branschen. Han hade egen restaurang uppe i Hudson, New York.
Aha, det ser jag. Jag beklagar till att börja med.
Ja.
Det är klart man säger så. Vi vet ju inte vad livet portionerar ut.
Verkligen inte.
Så är det ju. Om vi backar tillbaka, vi ska ha en timme tillsammans du och jag här nu då.
Ja.
Och vi ska kryssa mellan förstås din fantastiska hockeykarriär. Vi ska blicka in i vad som har fått dig att arbeta inom vin idag då, givetvis. För vi vet ju att Lillpröjsan har bytts ut mot Vinpröjsan också, eller hur?
Ja, det stämmer.
Ja, bra namn.
Ja.
Och sen så ska vi förstås också titta lite grann på lova så vi kan hälla upp i någon glas här också för att se kanske lite grann vilken typ av vinprofil är du också då.
Mm. Ja, det ska bli trevligt.
Det ska bli trevligt. Om jag frågar dig först och främst, var tycker du att det här bordet kanske står någonstans?
Ja, det är lite svårt för mig att välja, för vi har ett fantastiskt sommarställe ute på Stenstrand. Jag är ju uppväxt i Nynäshamn, så att Stenstrand ligger ju ute på Torö. Och det är en liten halvö som heter Ören där stockholmarna brukar åka och surfa. Mm. Så det är både vanliga surfare, vindsurfare och kitesurfare. Och vi har ett fantastiskt ställe precis vid vattnet.
Vackert.
Sen bor jag ju i Tegnelunden med Gun då, som jag är gift med idag. Ja. Och där har vi en terrass ut mot Lunden och en lite ännu större terrass ut mot Observatorielunden. Så att det är tre olika bord som jag kan välja. Men jag väljer det som är mot Lunden då.
Du väljer det som är mot Lunden. Oavsett vilket så går det ganska bra att ställa ett vinglas kanske som sällskap någonstans där.
Det tror jag.
Jag trodde du skulle säga en terrassvåning på Manhattan eller något sånt där.
Nej, det har jag inte råd med.
Du har inte det. Jag trodde alla fick det som spelar Rangers, så att det var liksom farewell present, att man får en liten våning någonstans.
Ja, den missade jag i så fall.
Du gjorde det. Jag måste fråga också, just nu vet vi att Lillpröjsan som namn kom ju då ursprunget ifrån att din pappa då var Gösta Pröjsan där då. Och man tar smeknamn. Vi som följde hockeyn på 60- och 70-talet, det var ju roliga namn. Jag tänker på Lillstrimma, Honken, Tigern, Virus och Lillstöven, tror jag till och med det fanns någon som hette. Och så Lillpröjsan då.
Och så Prosten, Lillprosten.
Och Lillprosten också, ja. Precis, ja, Karlsson.
Och hans pappa spelade med min pappa i fotboll i AIK.
Han gjorde så, det?
Ja.
Men idag är det inte lika coola namn, smeknamn på hockeylirarna.
Nej, jag vet inte varför. Men det var väl så förr i tiden att de kallade alla människor för några smeknamn, tror jag.
Ja. När fick man smeknamnet i ett hockeylag?
Ja, jag fick ju det från då min pappa, från idrotten och sådär. Och det var väl populärt på den tiden, men jag vet inte varför de har försvunnit. För jag spelar ju tillsammans med Rottan, Rolf Rottan Edberg i AIK också.
Och så hade vi någon Klimpen Häggrot i mål tidigare än dig förvisso då, men i alla fall.
Ja. Men sen så spelade jag ju då i Winnipeg med Anders Hedberg på höger sida. Och han har ju egentligen inget smeknamn.
Nej.
Men så var Bobby Hall på andra sidan och han kallade sig Golden Jet och sådär. Ja. Och som kedja kallades vi Hotline. Så jag vet inte riktigt varför de här smeknamnen har försvunnit.
Ja, det kan vara en annan tid som sagt där man verkligen blev. Men det fanns ju ett annat tilltalssätt också om vi backar tillbaka. Nu låter vi som att vi är jättegamla här och det är vi ju inte. Vi är ju fräscha unga fortfarande, eller hur? Men ändå, för nu kan det bli liksom kopplat kanske med ett namn, en Foppa då för att man heter Forsberg eller Sudden för att man är Sundin med någon och sådär. Så att,
ja.
Vi får se, det kanske mynnar ut någonting. Men när du spelade i Kanada och i USA, i New York då, hette du Lillpröjsan där också? Eller var det Ulfie eller något sånt där?
Precis,
då?
Du har helt rätt.
Alltså.
Ja, och det är, ibland så gör jag lite fel för att jag skriver ju autografer, fortfarande får jag lite förfrågningar.
Mm.
Och då kommer det både från Nordamerika och från Sverige.
Mm.
Och även andra ställen i Europa. Och är det i Sverige så brukar jag skriva Lillpröjsan. Och är det från andra länder så blir det Ulf Nilsson som är autografen. Och lagkamraterna och de flesta kallar mig Ulfi. För det var mycket lättare att säga än Ulf, tror jag.
Ja, jag förstår det.
Ja.
Då fick du ett smeknamn till där.
Ja.
Du, som jag sa i inledningen här också, så är ju din karriär som hockeyspelare väldigt spännande. För att du tillhör ju pionjärerna som på tidigt 70-tal packade hockeytrunken och drog iväg över Atlanten då. Du packar väskan ihop med både Anders Hedberg som sagt, men också Lars-Erik Sjöberg efter hockey-VM 74 någonstans tror jag var, va? Och drog iväg till Winnipeg.
Ja, det stämmer.
Mm. VHA hette det då där?
Ja, VHA startade genom att det var Bobby Hall som fick ett erbjudande eller en förfrågan först. Då. Han trodde aldrig att det här skulle bli någon verklighet. Men han sa så här, om jag får $1 miljon att skriva på, då kan jag riskera och liksom hjälpa till att starta en ny liga. Och så fick han ett 5-årskontrakt också med Winnipeg.
Mm.
Och Han sa till oss när vi kom 74 eller kanske något år efteråt då, om inte vi har kommit över så hade inte han orkat fortsätta spela för det var så tungt för honom. Han fick i princip dra hela den här ligan själv.
Ja.
Men han har varit så otroligt fantastisk mot både Anders och mig, och vilken han välkomnade oss, och det var så enkelt för oss att komma över.
Ja.
Men det var ju inte klart egentligen att vi skulle sticka till Winnipeg. För jag ägdes utav Buffalo.
Just det, men tradas redan där, ja.
Nej, då var det NHL.
NHL, ja.
Ja, och Anders tillhörde Toronto. Det börjar ju med att Tommy Bergman stack över till Detroit 1972.
Mm.
Och gjorde riktigt bra ifrån sig. Och så året efter VM i Moskva 73, så blev det då Börje Salming och Inge Hammarström till Toronto.
Mm.
Och de spelade ju också fantastiskt bra.
Mm.
Och då blev det ju mer intresse. Och sen hade då VOA börjat. Och då behövde de fler spelare. Och då fanns det inte tillräckligt många i Nordamerika. Så började de titta på Europa. Då gick det ju inte att ta ryssar och tjecker.
Nej.
Men det var ju Nedomanski och Farda, tror jag, som stack samma år.
Ja, de gjorde det.
Ja, och de spelade då i Toronto Toros.
Mm.
Och vi pratade ju ganska mycket inför VM i Helsingfors. För då var det Anders och jag och Lars Erik, som du sa, som var proffsaktuella.
Mm.
Och då hade vi fått en förfrågan, för det var en läkare från Winnipeg som forskade på GH där Anders gick och utbildade sig.
Mm.
Och jobbade då och hade spelat proffsishockey och bodde i Winnipeg. Men han var här ett par år med sin familj.
Mm, mm.
Så han hade ju mycket kontakter där. Och de hade frågat, för Bobby började bli trött och sådär. Och då så sa de, kan ni tänka er? Och då tyckte vi att det här är mycket, mycket bättre om vi åker och är tre stycken till en klubb. Att kunna påverka hur laget ska spela. Än att jag skulle komma över själv, eller Anders skulle visserligen kunna spela med Hammarström och Salming i Toronto.
Mm.
Men då var jag center, Anders var ytterforward, höger eller vänster. Men Bobby, han var alltid vänsterforward, så han sa, you kid, get over on the other side.
Men det åt andra hållet.
Ja, och det var ju helt fantastisk upplevelse att få spela med honom. Man ska inte glömma bort att jag slutade spela när jag var 32 år. Då hade inte jag någonting kvar i kroppen. Bobby var 35 år när vi kom över.
Ja, du ser.
Och han då, så fick vi 4 år tillsammans. Och han säger ofta i intervjuer och sådär att vi gav honom 4 extra år på hans karriär.
Mm.
Och det är helt fantastiskt för oss att få uppleva att spela med en sån legend. Ja,
vilket fint betyg. Och för de som är yngre lyssnare i det här, som sagt, Bobby Hall är ju en av de verkligt stora legenderna där bortifrån. Tillsammans med Bobby Orr och Gordie Howe och sådana. Ja. Legender. Men VHA då egentligen då, som blev en egen, var det en amatörliga eller vilken status hade den egentligen då?
Ja, det var en riktig proffsliga och de skulle ju utmana NHL.
Ja.
Och problemet då som från spelarnas sida, så fanns det ju inga alternativ. Ville du spela proffsishockey, då var det NHL som gällde. Mm. Eller så var det farmaligorna.
Mm.
Och där ville du inte vara. Och på den tiden var det jättedåliga löner.
Mm.
För ägarna liksom, de visste att killarna hade inga alternativ. Och så hade de det här, inte draftsystemet långt tid tillbaka, utan då sponsrade NHL-klubbarna junior om ligaområden och så ägde de spelarna.
Ja.
Så du hade bara en möjlighet.
Ja.
Du kunde inte förhandla med alla lagen i NHL, utan du tillhörde ett lag.
Och så hade man inga agenter kanske i samma utsträckning som det finns idag. Så, också då. Så att, det gäller att ha någon som förhandlar åt det, så man kan fokusera på idrotten eller på spelandet i det.
Ja.
Och Winnipeg, och jag menar din status där, som du säger, du och Anders tillsammans med både Lars Erik men framförallt Bobby Hall i eran kedja då. Ni vinner ju onekligen serien 2 gånger tror jag, direkt va?
Ja.
Och sen så är ju du fortfarande legendar där i Winnipeg, med eftersom du spottar ju in mål och assist.
Ja, men första året var det jobbigt när vi kom över.
Ja.
För då började ju killarna, och det här glömmer man bort, för vi hade ju inte växt upp med att man hade ishockeyn som ett jobb.
Nej.
Nej. Men det här var killarna, de kom ju från enkla förhållanden och de tjänade ja, mer än vad en lastbilschaufför tjänade. Mm. Men det var inga stora löner som de kunde lägga pengar på hyllan. Och då var de lite oroliga. Här kommer då, för vi tog med oss också Kurt Larsson första året, målvakt från Södertälje.
Just det.
Och det var det, vad som hände var att Winnipeg hade två bra målvakter och de försökte utnyttja den där situationen och omförhandla sina kontrakt.
Jaha.
Och då sa de bara, nej, vi kommer att ta en annan målvakt från Sverige. Så behöll de en av dem.
Ja.
Och så förlorar den andra killen jobbet.
Ja.
Och då börjar det liksom sådär att, jaha, här kommer det spelare från Europa som tar våra jobb.
Mm.
Och det kändes lite första året.
Mm.
För problemet också lite på den tiden var att de var inte så professionella som de är idag, tränade på somrarna, utan de var inte så riktigt bra tränade när de kom till campen. Utan, och sen var det ofta att man tränade 2 timmar på förmiddagen och så gick alla och käkade lunch och så var det mycket öldrickande på eftermiddagarna. Och det, liksom, det förekommer inte idag.
Nej.
Och då tyckte Bobby så här, för han åkte till sin farm, han födde upp biffkor och sånt.
Ja.
Och han tyckte det var kul och det accepterades utav de andra spelarna. Men när vi kanske gick ut och käkade lunch, men vi ville inte sitta kvar och dricka 10-12 öl på eftermiddagen.
Nej.
Och det var varje dag på det sättet.
Ja.
Och då tyckte de att vi kanske inte var så bra lagspelare. Så första året hade vi motståndarna emot oss, det har man ju alltid.
Ja.
Men vi hade också många av medspelarna som var livrädda för att kanske eventuellt förlora sina jobb i framtiden.
Förstår. Det är konkurrenssituationer, olika vinklar och aspekter som du säger där.
Ja.
Spännande, vi kommer tillbaka till mer hockey förstås. Vi ska vinkla in vinet till det här någonstans också. Jag brukar ju be gästerna ta med sig någonting att bjuda på.
Ja.
Och jag är ju värd, så jag är inte otrevlig bara vill bjuda på, utan jag har tagit med någonting jag också till dig. Då. Men om vi börjar med att se något spännande, vad du har tänkt att ta med.
Okej.
Okay. Och vad det kan vara som...
Jag har ju tagit med två stycken.
Ja.
Men jag börjar med...
Ja, börjar du med det ena.
Ja.
Så det är spännande att se. För som du säger, att hockeykulturen har väl alltid kanske varit mest förknippat med öl. Åtminstone förr. Titta här. Berätta. Jag tror jag vet vad det är för något.
Ja, det här är ett vin som också har lite hockeyanknytning.
Ja.
Den här killen som har gjort det här vinet, eller äger gården. Men han lär sig varje dag. Ja, men han är uppväxt i en förort till Stockholm.
Mm.
Har spelat ishockey i Nynäshamn.
Mm.
Spelat i Hammarby. Spelade en kort tid också i Modo.
Mm.
Har varit i Spanien och spelat ishockey. Där han bland annat tog ner Kenta Nilsson.
I Spanien?
Ja.
Finns det? Skridskor i Spanien?
Ja, och de... Kenta och den här killen, de blev spanska mästare i ishockey.
Det har jag inte sett på någon meritlista, men det är ju en fantastisk merit.
Ja, så hade han en vinimportfirma på den tiden.
Ja.
Sen under den här perioden också hade han startat ett bolag som heter Nynäs Tak. Och de renoverade tak på industrifastigheter.
Ja.
Sen började han köpa upp industrifastigheter. Och sen sålde han sitt fastighetsbolag och drömmen var att ha någon gård någonstans.
Ja.
Och då hittade han Eskapatt nere i Languedoc.
Ja.
Och den här gården hade aldrig gjort sitt eget vin, utan de hade bara sålt druvor.
Ja.
Och nu, sen 3-4 år tillbaka, har Bruno Olsson producerat både vita rosé och röda viner.
Ja.
Och det här är vårt husvin. Vårt vita husvin hemma.
Det är så.
Som vi köper lådvis av.
Ja, vad kul.
Och det här är år 15 då.
År 15, Le Capitain är det förstås. Eskapat, Chateau d'Eskapat, Olsson Wines. Och det är alltså då Bruno Olsson, gammal Hammarby-legendar. Han var väl i Modo och spelade också?
Ja, det var han. Ja.
Modoit. Och jag vet inte, har han iklätt sig den blågula tröjan?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Kanske som veteran då.
Ja.
Det står lite... historia om Bruno.
Titta där på baksidan. Ja. Har du varit nere på hans gård?
Ja, Vi firade nyår, jag och Gun, med några vänner där. Och han har ju en bed and breakfast anläggning där också. Så att,
han har väl en ganska intressant filosofi med det här, förutom att göra goda viner. Men man kan väl som privatperson investera i hans vingård också, så att man blir delägare, inte så?
Ja, en gammal,
köp aktier.
En gammal annan Hammarby, Stefan Öström, är delägare i ett företag som heter Peppens, eller Peppens. Och de hjälper mindre företag att få fram kapital.
Ja.
Och Bruno gjorde ju det förra året. Mest för att liksom få in nya ambassadörer.
Jag förstår.
För att han har tagit in, tror jag, det minsta man kunde köpa för var 1 000 kronor. Men det är 800 personer som nu är hans ambassadörer här i Sverige. Så att det har ju varit fullt när han haft sina vinprovningar.
Ja, det förstår jag det. Det är bra idé också där, för jag menar, att kunna säga då som ambassadör eller aktieägare eller vad man nu är, om en i så liten eller stor portfölj som möjligt, att delägare i en vingård i södra Frankrike.
Ja, just det.
Det är förpliktiga ju. Ja. Vad spännande. Då ska vi säga, jag har inte provat just hans Chardonnay här då.
Nej.
Så att vi känner, ja, det klassiskt och fint. Det går under Paydoc, vet jag, som rubricering. Jag ska skicka en sån här fråga över bordet. Vet du vad det betyder?
Nej.
Nej. Det gör ingenting. Jag ska inte sätta dig på poddkanten. Paydoc är en egen appellation i Frankrike. För, ja, det heter bordsviner en gång, det är landsviner, rättare sagt. Då. Så att det är en fin klassificering. Härlig syra, det stramar till.
Ja.
Saliven går igång på en gång.
Ja.
Men det var väldigt gott. Nu har vi den nedkyld och fin och sånt också, så att det är ju ett friskt och riktigt den här typen. Det är mycket, mycket citrus och det känns som mycket mineralitet. Det känns ju som att man har slickat på kyld stål nästan. Mm. Eller hur?
Ja, men jag tycker den är ren och fin och liksom. Ja, det, ja, vi har lådor av den hemma.
Det kan mycket väl säga. Husvin som sagt.
Ja.
Hur vaknade vinintresset för dig?
Ja, mitt första jobb efter ishockeyn var med Pripps. Men det var faktiskt för att Pripps skulle börja marknadsföra sin sportdryck. Och mitt jobb var att åka runt och förhandla med de olika ligorna.
Mm-hmm.
Så det är NBA för basketboll och NFL för fotboll. Och den stora konkurrenten då var ju Gatorade.
Mm,
och då var de här stora coolersarna som de hade sportdrycken i.
Mm.
Men det lyckades inte speciellt bra, för det var Lipton som skulle marknadsföra den färdigblandade drycken.
Aha.
Och Gatorade var ju då i stora glasflaskor, bred mynning. Och största konsumenterna av sportdryck i USA, det var ju byggnadsarbetarna. Och de kunde ju inte dricka som Lipton introducerade i tetrapack, ungefär som en liten festis.
Ja, nej,
de vill ju dricka liksom halva
matchkulturen där.
Ja, just det.
Ja.
Så det jobbet försvann väl i princip, men Pripps ville fortfarande att jag skulle stanna kvar. Och då skulle man introducera en öl och anlitade en importfirma då som skulle marknadsföra det här. Och de hade också massa viner.
Mm.
Och då frågade den här Marshall Goldberg mig, han som var huvudaktieägare där, om jag gillade viner. Ja, det är alltid trevligt, sa jag, för jag bodde ju då uppe i Scarsdale. Scarsdale är ungefär 3 mil norr om Manhattan.
Mm.
Och hade gångavstånd ner till Sackis. Och det var de som började med vinaktionerna i USA.
Aha.
Och sen hade de också helsidesannonser varje vecka om vilka viner som de hade. Och det tog mig 2-3 minuter att gå ner till den. Och där var det mycket vinprovningar och så.
Aha.
Det var min egen vinkällare på den tiden.
Ja, det var så?
Ja, men i alla fall Marshall Goldberg sa, ja, men jag skickar hem lite vin till dig. Ja, det kom 20 lådor av olika grejer. Så
ja, sämre erbjudanden kan man ju få lockvaror.
Ja, och sen var det några killar där och som vi hade jättetrevligt på importfirman.
Mm.
Och då kunde man köpa Dom Perignon för $25.
Mm. Those were the days.
Ja, så att det var mycket sådana grejer på den tiden.
Men har du alltid, även som privatpersoner, uppskattat att dricka vin, om vi säger så?
Ja, det måste jag säga.
Mm. Är det en sällskapsdryck, tycker du, eller är det en matdryck?
Både och.
Mm.
Både och faktiskt. Men framförallt är det en matdryck, tycker jag.
Mm. Har vinkvaliteten blivit bättre också då genom åren, i och med att du ändå då introduceras tidigt för den, tycker du? Och haft möjligheten till importörskontakter och sånt och fått pröva vin från hela världen. Och du idag då blickar tillbaka, har kvaliteterna höjts, tycker du?
Ja, det tycker jag verkligen. Och jag skulle egentligen inte vilja vara vinproducent idag.
För att?
Det är oerhört hård konkurrens.
Ja.
Och det är väl det som Bruno känner av här. Liksom. Vad ska man sätta priset för ett sånt här vin?
Mm.
När det finns så mycket producenter som kanske erbjuder det här för 60 kronor.
Mm.
Medan han vill nog ha närmare 90 då.
Mm.
80, jag vet inte vad riktigt vad det kostar nu då. Men,
ja.
Och det här är ju inte tillgängligt på alla systembolag.
Nej.
Utan det är Globen har det och några andra. Men så är det på beställningssortimentet.
Ja. Och ni som lyssnar på det här, ni kan ju kolla då på vår vinguiden.com, så kommer ni också se flaskbild och artikelnummer och pris på just den här Le Capitaine. Men nu är det ju så, vi har ju ett monopol i Sverige, och det är ju förstås att det är volymer som måste in. Och det är, nu när vi har varit ute och rest bland annat nere i Råndalen, så har vi mött fantastiska små producenter, men som inte har råd att helt enkelt sänka priserna och framförallt gå upp på de kvantiteterna då för att komma in på ett stort marknad som Sverige. Så att vi sitter ju i en väldigt speciell situation här hemma.
Ja.
På så vis är det väl. Reser du mycket i vinvärlden?
Inte så där jättemycket. Har varit nere i Bordeaux ganska mycket. Saint-Emilion mest då.
Mm.
Eftersom jag är hedersmedlem på Chateau de Vichier, en golfbana. Nere som ligger egentligen i Bergerac.
Du, det är förpliktigare.
Ja, det gör det verkligen.
Hur blir man det?
Ja. Jo, jag hjälpte dem faktiskt att få in vinet på Säkis.
Ja, du gjorde det?
Ja, när de precis började.
Aha.
Och sen blev det resor dit och ja, det är ett fantastiskt ställe. Men det är svårt att ta sig till Bordeaux direkt från Stockholm.
Ja, det är det.
Och det är det som gör att jag inte åker dit. För att ska man åka några dagar och spela golf, då vill man gärna att det ska vara direkt flyg till platsen.
Jag tror att det är väl bara ett flyg som brukar sommartid öppna upp någon kortare period för direktflyg dit ner. Mm. Om jag har förstått det hela rätt så.
Mm.
Om vi tittar på det du jobbar med idag, för du jobbar ju med vin också då. Du blev ju från att gå från Lillpröjsan så blev du Vinpröjsan.
Ja.
Vad är Vinpröjsan?
Ja, jag kan väl backa upp lite då. Det blev skilsmässa för mig 96 i USA. Och sen sommaren 98 träffade jag då Gun. Och så pendlade vi ett år mellan Stockholm och New York. Och så frågade jag mina barn, för då hade Gun och jag bestämt oss för att vi skulle gifta oss. Om de skulle bli ledsna om jag flyttade till Sverige.
Ja.
Nej, men de såg ju hur glad jag var och sådär. Så att de tyckte att det var helt okej. Okay. Så vi gifte oss i 3 juli 99. Och då hade jag flyttat tillbaka till Sverige och så träffade jag en gammal kompis som var min bänkkamrat första året på Skärta uppe på Stigberget.
Jaha.
Och han sa till mig så här när vi käkade lunch, Göran Pärning heter han: Preysan, kommer du ihåg vad vi lärde oss i skolan? Och jag tittade på honom och tänkte, ja, lite kanske jag kommer ihåg vad du tänkte på. Jo, det var vår lärare i företagsekonomi som sa, du ska jobba med saker och ting när du tjänar pengar när du sover.
Klok tanke.
Ja, och det är ju hyror och ränta och lite såna här saker.
Ja.
Och han har fortfarande ett stort förråd uppe på Östermalm som han lagrar prylar till företag och privatpersoner.
Mm. Mm.
Och sen under den här resan så lärde jag känna Rickard Julin också.
Mm, kampanjexperten.
Ja, just det. Kanske en av de få människorna som är en världskändis egentligen.
Ja, och världsmästare i champagne ska vi absolut säga. Ja, han har suttit mitt emot mig här också i det här,
ja,
vad det här bordet, vet jag.
Ja, vad härligt. Ja. Så Rickard och jag pratade om lite vad Stockholm skulle behöva. Mm. De skulle inte behöva en ny grappe. Och det fanns ju lite andra såna här ställen. Men de skulle behöva ett bra ställe där man kunde lagra, men inte behöva sitta och dricka, utan men ha bra tillgänglighet.
Ja.
Och jag har ju då hittade ett skyddsrum precis under Skärtau där jag gick själv på Kärosplan.
Okay.
Och där öppnade jag då 2007 och öppnade i ganska liten skala, för jag visste inte hur jag skulle, vad var efterfrågan, vad ville de ha för någonting. Så jag gjorde ena sidan i det här skyddsrummet och hade inga speciellt bra hyllor. Men fick igång det, och med hjälp av en gammal skärtaan, Johan Forsberg. Han kom på namnet faktiskt. Han tyckte att det skulle heta Vinpröjsan.
Ja.
Och så var en kompis, Peder Egnell, som jobbade lite med Rickard. Och Pontus Fritjof, som hade investerat i Rickards bolag där, som på den tiden inte gick så bra då. Mm. Men Peder hjälpte mig, och så några av hans kompisar som har varit hyresgäster. Och sen så har det ena lett till det andra. Så nu har jag två ställen, ett på Östermalm och ett på Söder. Och så har jag tagit fram ett ganska intressant vinställ.
Jaha.
Som jag tillverkar i Småland. En liten tillverkare som har maskiner som kan böja ganska tjock ståltråd.
Det här låter ju intressant.
Ja, och de är riktigt, riktigt bra. Till och med så att Oaxen har det i sitt vinrum nu på Djurgården.
Men alltså, vad är det som är unikt med just den här typen av material, menar du, och vinställ då? Vad skiljer det från de andra?
Nej, jag har gjort ungefär som stegar. Och så ligger hyllorna på de här stegarna. Och du kan då liksom välja vilken höjd du ska ha. Och sen är hyllorna ungefär som stegar också.
Mm.
För alla flaskor är ju olika.
Ja, ja, det är ju så numera.
Ja, det är ju så att, och de kanske är perfekt med Bordeaux-typflaskan då.
Mm.
Och så är de, har jag gjort dem så pass djupa, så att det inte är bara en flaska, utan du kan lägga dem två mot korkarna mot varandra.
Smart.
För det är ofta väggutrymmet som är den trånga sektorn.
Ja.
Så det kommer vi att marknadsföra nu lite, så att även om folk vill bygga sin egen vinkällare hemma i villan.
Det här är ju jättesmart idé, med tanke på att det vinlagringsintresset har ju brett ut sig ordentligt bland svenskarna till att börja med. Om vi säger så, behåller oss på den inhemska marknaden, att man vill bygga egna vinkällare, och att man, det får ju vi på Vinguiden inte minst frågor om hela tiden. Ja. Hur ska jag göra, vad ska jag tänka på och så då. Så att bevisligen så har ju folk ett nytt intresse för att spara viner också.
Ja.
Och att då bygga hemma, det är ju en bra modell som sagt, men det är också bra att kunna då, och jag har förstått att ni har nästan lite så här golfklubbstänk med att man deponerar.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Sin, ja. att köpa in sig i din vinkällare.
Det har jag tagit bort. Aha, jag tänkte i början att nu får mina kunder hjälpa till och finansiera utbyggnaden lite.
Ja.
Men nu har det gått så pass bra så att jag vill inte ha den skulden till kunderna längre. Så att,
bra då.
Ja, så att i princip så får mina kunder en faktura per år.
Ja.
De betalar för 12 månader.
De betalar för 12 månader.
Ja.
Hur stort förråd har du själv där?
Ja, jag har väl kanske ett par tusen flaskor.
Du har det?
Ja.
Får jag fråga också, då, ditt vinsamlarintresse, så då, är det för att det är en investering eller går du dit och plockar lite flaskor då?
Jag går och plockar. Jag har inte tänkt att sälja någonting.
Nej. Så vad är det just nu du sparar på då?
Ja, jag tycker ju om äldre vita borgonjer också.
Mm.
Det är ju många som säger att nej, de ska drickas unga och fräscha.
Mm.
Men jag tycker de är faktiskt fantastiska när de blir lite äldre också.
Och med lite äldre, vilket åldersspann pratar vi då?
Ja, de kan vara 20 år.
Ja. Och då vill ju till att det är bra kryn på dem.
Ja, just det. Som sagt. Det är Montrachet och Meursault och sådana här.
Ja, de klarar ju den. Nu har vi en Chardonnay från Bruno Olsson här och klarar väl kanske inte 25 års lagring just den här lilla.
Nej, men jag faktiskt hade några 3 år gamla som hade förändrats. Och de hade legat i garaget på landet.
Ja.
Så det är inte optimala
lagringsförhållanden.
Men de tyckte jag var läckra.
Ja, ibland är det ju faktiskt lite roligt att man glömmer bort eller man har stoppat undan någonstans.
Ja.
Och sen så, hur professionell man än vill vara och man håller på med alla möjliga rekommendationer, och ibland hittar man någonting som man har stoppat undan någonstans och egentligen kanske lite styrmodligt behandlat, men likförbaskat, eftersom vinet är ju en levande produkt. När man väl öppnar flaskan så kan andra i flaskan ändå vara fantastisk.
Ja.
Ska vi se vad som har hänt i det här glaset nu när det har fått stått och temperaturen har höjts en smula. För nu kommer ju den här lite smöriga tonen fram också som Chardonnay verkligen bjuder på.
Och det är också, tycker jag, kanske någonting som jag har lärt mig med åren, att det utvecklas ju så otroligt mycket i glaset.
Ja.
Och så säger man, nu har vi bara så här lite kvar. Och det är då man börjar gilla det.
Ja.
Och varför dekanterar man inte eller tänker på de grejerna, för det förändras ju enormt mycket.
Ja, visst är det så. Och med kunskap så blir ju vinet någonting helt annat. Oavsett om det handlar om att lära sig om druvan eller producenten eller regionen eller, men också där, hur serverar man det? Vilken glas ska man ha?
Ja.
Hur ska man förvara den, som sagt?
Mm.
Alla de här typen av frågor, är det sånt som du delger dina kunder som kommer och hyr, eller förväntas man kunna hjälpa mycket om vin om man ska lagra vin hos dig?
Jag skulle vilja säga att 99% av mina kunder är mycket bättre på vin än vad jag är. Så
du lär dig av dem?
Precis.
Ja.
Precis. Och det är fantastiskt för mig att vara i den här branschen. För jag har flera kunder som är födda 73.
Ja.
Och de bjuder in mig. Jag är med deras herrmiddagsgäng. Och vi brukar träffas och så tar vi med oss och så provar vi blint. Och det är ofta röda vin. Vi börjar med kanske en eller två bra champagner och så.
Mm.
Och det är fantastiskt lärorikt. Men roligt för mig. För jag är så otroligt nyfiken av mig. Och det har väl kanske varit min största tillgång egentligen.
Mm.
Och det är så härligt att vara med sådana människor som bara brinner av energi. Mm.
Om du har jobbat en del inom vinvärlden, så då får vi ju säga då, oavsett borta i Amerika men också här nu på hemmaplan, tycker du att vinspråket har förändrats, att hur vi kommunicerar vin idag är annorlunda mot vad det var då?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag har aldrig varit sådär intresserad av att ta kurser eller lära mig så mycket, utan jag lyssnar, för jag har ju haft förmågan eller förmånen att få vara med på fantastiska resor med Rickard Julin till Champagne.
Mm.
Men också provningar som han har med sina kompisar hemma. Eftersom han, det är hans jobb att liksom hela tiden prova massor. Och varför ska han sitta och prova ensam?
Mm.
Då sätter han ihop ett litet gäng en gång om året. Har han väl gjort nu 10-12 år eller någonting. Och jag har nog varit med 4-5 av de här åren i alla fall. Och det är ju helt sagolikt. Men det blir ju nästan lite otäckt på för hur mycket vi häller ut. Liksom. För om du provar 100 champagne på en dag så liksom... Det är massor med det liksom.
Ja, det blir ju ett arbetsredskap i ett sånt sammanhang också. Det kan jag ju själv uppfatta när man håller på. Att ibland mår man nästan lite dåligt när det åker ner någonting i diskon. Och det är ju inte för att man inte tycker om det, utan det är ju för att det, ja, man, det är för mycket.
Ja, ja.
Så är det ju faktiskt. Men då har man glada grannar som man brukar få dela ut till. Och då blir de nöjda och glada. Ja. Men du, Rickard Julin där, som sagt, han har gästat ett bord för två. Du kan lyssna på hans podd också.
Ja, det ska jag.
Han lyckades skicka iväg och skjuta sönder sina egna champagneglas i direktsändningar. Så det var riktigt roligt.
Jaha.
Men det tog han med glimten i ögat, så det var bra. Fantastisk kille. Man lär sig mycket om champagne när man är i hans sällskap. Vilken favoritchampagne har du då?
Ja, det är nog Celos.
Det är så?
Ja, det är Celos. Mm. Men sen så, för mig har vin varit ganska enkelt. Gott eller inte gott.
Mm.
Och om det inte är gott, då bör man ju inte fråga något mer. Men är det gott, då brukar jag nästa fråga vara, hur mycket kostar det?
Ja.
Och det är, ja, det är så gott kanske det inte är. Men,
är det typiskt svenskt att tänka så?
Ja, det kanske det är.
Är amerikanerna likadana?
Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Men det beror på lite vad man har för plånbok också.
Mm.
Både jag och min fru tycker om att dricka goda viner. Och det känns ibland lite jobbigt att när man går ut på restaurang.
Mm.
För... där får man ju betala 400 kronor för 300-400 för det billigaste vinet.
Mm.
Men om du då går och köper för 300-400 kronor på Systembolaget och lagar god mat hemma, då får du ju ett helt annat vin.
Mm. Men där är vi jättekorkade, vi människor, för att vi tycker ju som sagt, som du säger, det är helt okej att betala 400-500 för det billigaste, enklaste bordsvinet på en restaurang som skulle kosta kanske 69 kronor på hyllan i Systembolaget.
Ja.
Och ändå så ryggar vi när vi går till kvalitetshyllan och ska lägga 300 kronor på ett vanligt vin.
Ja, men det där har jag ändrat mig faktiskt.
Ja, jag med, tack och lov. Men det var för att jag fick en kunskap om vinet.
Ja, för det var, jag hörde någon som sa att Madonnas mantra är att jag ska vara luspank innan jag börjar dricka dåliga viner.
Säger Madonna det?
Ja.
Okej, har du haft henne till bord? Min vän, en annan figur som jag funderar på om du har haft till bords. Du presenterade ju då Bruno Olssons Le Capitaine, en svensk hockeyprofil onekligen, som driver då vingård nere i södra Frankrike, Languedoc, Chateau Escapat. Jag tänkte bjussa på en annan legendar. Jag tror vi kliver upp lite grann i både ranking och status när jag säger att mitt vin jag tänkte bjussa dig på, han, om jag säger nummer 99, då borde du ju nästan klinga lite bekant hos dig, va?
Ja, det är väl kungen av hockeyspelare kanske.
Visst är det väl så.
Även om jag spelade med en av kungarna också, som du nämnde tidigare, Bobby Hall.
Ja.
Men Wayne Gretzky var ju fantastisk. Och det som gjorde honom kanske så otroligt unik, det var att han såg inte speciellt snabb ut. Nej. Men han var oerhört snabb på skridskorna och sådär. Och hade ett fantastiskt spelsinne.
Ni möttes era vägar i VHA i och med att han spelade Edmonton?
Han började ju i Indianapolis.
Han började
i Indianapolis, och det var det året Hedberg och jag lämnade för att...
flytta till New York?
Flytta till New York.
Oho.
Och sen så blev han... ja, det var till och med så att Winnipeg hade chans att få köpa honom från Indianapolis.
Aha.
Men då blev det Edmonton för honom.
Aha.
Och det kanske det finaste betyget vi har fått någonsin, Anders och jag och Lars-Erik och det Winnipeg-laget. För den som byggde upp den här dynastin i Edmonton med då Gretzky och Messier och... som vann, jag vet inte, 4 eller 5 Stanley Cups tillsammans.
Mm.
Han sa, för han spelade mot oss. Han spelade för Edmonton, det var Glenn Seder.
Mm.
Och Han sa, han formade Edmonton Oilers. Vi ska spela precis samma stil som Winnipeg Jets.
Ja, det är fint betyg.
Ja, det är jättefint betyg faktiskt. Ja. Och, så,
men lite, då är det lite otur då, jag får säga på något sätt. Så att när ni är som bäst i VOA, då lämnar ni till New York och då tar Gretzky med sitt Edmonton över. Och sen när han kommer till, för Edmonton går ju över, det blir ju NHL sen.
Ja, just det. Ändå. Det var ju fyra lag som kom in i NHL från VA.
Ja, just det.
Och det var Winnipeg, det var Edmonton och det var Hartford. Och så var det Quebec.
Och Quebec, ja.
Och Quebec blev senare Colorado.
Just det.
Och Hartford blev Carolina.
Ja.
Och Winnipeg blev Phoenix.
Ja.
Och så Edmonton fortfarande är kvar där.
Ja.
Och Gretzky är ju tillbaka som ambassadör nu för Edmonton. Så att han har ju ett kontrakt med nya ägarna och sådär. Så att han är en sån otroligt stor legendar i både Kanada och USA.
Visst är det ju så. Och i glaset här då, number 99, Wayne Gretzky Estate. Han numera är ju faktiskt vinmakare och äger en hel vinindustri. Så att det har han investerat i.
Ja.
Och jag brukar säga det, man brukar prata om kändisviner lite fult här i Sverige. Och det finns ju som sagt kändisviner som man kanske inte alls behöver nämna så mycket om. Men i det här fallet så tycker jag att det här är synd att kalla det för ett kändisvin. Utan här har vi en legendar som onekligen i allra högsta grad är involverad i hela processen. Och har ett otroligt kunnande också, men ett affärsintresse givetvis också. Så det här finns också på Systembolaget, inte på hyllan utan i beställningssortimentet. Så kollar ni på våran sajt här nu på vinguiden.com så kommer ni bli guidade till Gretzky-vinerna också. Jag tänkte bjussa dig på en från Sonoma County. Han har ju odlingar i tre olika delar i Amerika och Nordamerika då. Eftersom han har i Sonoma County då Kalifornien, stora delarna. Och sen så har han också British Columbia och sen har han uppe i Ontario då Kanada. Så att han har ju brett ut sig onekligen, den gode Gretzky så. Cabernet Sauvignon, 2012-13 till och med står det på den här. En klassisk California Cab.
Spännande, jag har provat någon årgång förut.
Just i Sonoma där så är det just Cabben och Chardonnay som man gör klassiskt. Och Chardonnay drack jag faktiskt en flaska utav i helgen som gick till en väldigt god torskrygg med knaperstekt bacon och sånt till. Och det blir ju fantastiska toner då som gifter sig med det rökta och fatlagringen och det smöriga. Men det här är ju bärigt och fint, va?
Ja, det är det.
När man är ner i näsan med det här så känner man ju hela den här svartvinbärs och mörka frukten och så. Nu spottar ju vi här där vi sitter, men här
inte känns
det,
jag.
Nej, jag tänkte nästan säga det. Jag var glad jag blev, för det här var len och fin var i munnen. Klädde ju in det hela så. Len och fin. Var han len och fin som hockeyspelare, tycker du?
Ja, det var han.
Han hade ju väldigt...
Ja, härliga händer faktiskt. Men han var ju så komplett som spelare.
Mm.
Men just det där som jag sa tidigare är att jag tror många motståndare lurades av att han var lite kantig i sin åkning och sådär. Och det såg inte riktigt snabbt ut, men han var otroligt snabb.
Mm.
Och framförallt var han snabb i tanken.
Ja, han var ju regissör på så många olika sätt. Förutom att han var en sylvass målgörare så var han ju en enorm framspelare också.
Ja. Mm.
Och ändå var han ju inte ett kraft... Skulle han klara sig idag med sin fysik i ett kraftspel som hockeyn är idag, tror du?
Den har ju utvecklats på det sättet att allting går fortare. Och så är de bättre tränade idag. Jag spelar väl... Ja, jag är 80 lång, 80 kilo. Jag skulle önska att jag var 80 kilo idag, men...
Ja, men du håller formen, min vän.
Ja, men idag, en kille som är 80, de är 86 eller 88 kilo.
Ja.
Och det finns inte ett uns fett på dem.
Nej, det är krutdurkar.
Ja, det är det faktiskt.
Ja.
Och det otäcka är ju att eftersom allting utvecklas, klubborna blir bättre... De skjuter mycket hårdare, snabbare. Och när farterna höjs så blir det ju också... Och axelskydden har blivit lite större.
Mm.
Så har det ju varit jättemycket problem med hjärnskakningar.
Mm, sant.
Och Det är ju en farlig utveckling med ishockeyn, tycker jag.
Mm. Nu vet vi att din karriär tog ju slut på grund av skador.
Ja.
När du väl får lägga grillorna på hyllan
82-83.
Ja, mm. Knän och grejer. Hur mår kroppen idag?
Jo, men jag börjar långsamt rehabilitera mig, så att säga.
Ja.
Jag har gått ner lite i vikt. Jag var på väg åt fel håll där med det här, allt som hände med Daniel och så vidare.
Mm,
och,
mm.
Så jag var uppe lite över 100 kilo. Idag är jag nere vid 88.
Mm.
Men det började 94, så då var jag 44 år och gick som en 90-åring. Då var det mest höger höft som var besvärlig.
Ja.
Och den bytte jag ju totalt då i New York hos en fantastisk läkare som heter Dr. Ranavat.
Mm-hmm.
Och jag var tillbaks 2016. Ja, det året var jag i New York jättemycket. Men skickade ett e-mail till hans kontor. Han är ju över 80 idag. Och frågar om de ville se en höft som är 22 år gammal som är perfekt.
Mm-hmm.
Och det här var på helgen, och på måndag morgon hade jag ett svar på e-mail. Frågade, kan du komma över på eftermiddagen?
Jaha.
Helt fantastiskt. Och så, ja. Då var han där för han skulle få någon utmärkelse. Så då blev jag intervjuad av deras filmteam.
Jaha.
Och för hur det än är när man ska läggas upp på operationsbordet, så är det ju som att man vill ha en snickare hemma om man ska byta köket eller någonting. Så vill man ju inte ha vilken snickare som helst.
Nej.
Utan man vill ha en bra snickare så att det blir snyggt och välgjort.
Ja.
Jag har sett så många kompisar som går nu, som har opererat höfter och så vidare, och de är inte lika långa i benen, de går som en gammal anka liksom.
Ja.
Och så har de fått sätta på 3-4 centimeter på ena skon,
på klackarna.
Och jag är så glad att jag hade möjligheten att få göra den operationen i New York. Och mina ben är helt...
De bär.
Ja, de bär. Och den har varit... Ja, peppar, peppar. Det är liksom... Den är helt perfekt. Och nu är den ju då 23 år gammal. Ja. Och de säger att de klarar bara 10-15 år. Men jag tror min... Och han sa, om du behöver någon hjälp i framtiden, så kom tillbaka bara, så byter vi ut plastdelarna. och han sa, den ser helt perfekt ut. Och sen så, i Sverige nu då, så opererar jag båda knäna 2012 på Södersjukhuset. Och det blev också bra.
Ja. Ett pris man kanske får betala av att ha just den där långa idrottskarriär på professionell nivå.
Ja,
jag förstår.
Ja, det tror jag. Men jag tycker kroppen är väl som en bil. Om du servar den och sköter den väl och så vidare, så håller den ganska länge.
Mm.
Men hockey och professionell ishockey, det är som att köra rally med sin kropp. Och rallybilar, de håller ju inte så länge.
Nej. De gör inte det.
Så att, men jag försökte, i morse var jag ute på en promenad på, ja, det blev 12,5 kilometer.
Ja, då grattis.
Ja,
det var längre än vad jag orkade göra. Ja. Jag var 6 kilometer i morse, så jag tog halva, halva sträckan. Spelade du mot Gretzky då, i alla fall? Det måste du ha gjort.
Ja. När vi var i New York. Men mitt första år i New York var ju fantastiskt. Mm. Då blev jag vald till mest värdefulla spelare utav mina lagkamrater.
Mm.
Och då gick vi till final och förlorade i Stanley Cup-finalen mot Montreal Canadiens.
Ja.
Och då var ju Gretzky i Edmonton.
Ja.
Ja, inte första året, för då hade de fortfarande i VA.
Ja,
andra året så förlorade vi mot Islanders. Och då var ju de som var dynastin innan Gretzky och de riktigt kom igång.
Mm.
För de... Då hade ju Islanders Stefan Persson och Anders Kaller.
Mm. Som Thomas Jonsson var väl där också?
Thomas Jonsson var där också. Thomas... vad heter han från Södertälje? Hallin.
Mats Hallin, ja.
Mats Hallin vann nu något med Stanley Cup.
Ja, de var en liten svensk koloni där.
Ja, just det.
Som, samma sätt som Detroit blev det sen.
Ja, just det.
Ja.
Alltså det blev ju Islanders, sen blev det Edmonton. Och sen, jag vet inte... växlade det lite där. Sen kom ju Detroit med sin dynasti också.
Röda maskinen.
Ja.
Du, men du får, när du träffar Gretzky kanske framöver så kan du säga att schysst vin.
Jag träffade faktiskt honom i höstas. Ja, det gjorde då det. Hedberg och jag och Bobby Hall blev invalda, eller våra tröjor hängdes upp i Winnipeg, ja, i arenan. Och då hade de en utematch. Det här var mot Toronto mitt i veckan. Och sen på helgen blev det Edmonton och Jets skulle spela utomhus.
Häftigt.
På en fotbollsstadion då, som ja, Winnipeg Blue Bombers spelar på. Och sen dagen innan hade de då en alumni-match eller legend-match. Ja. De kallar det inte oldtimers.
Men du, hur funkar det där då nu? Menar, i och med att Winnipeg som lag såldes ju vidare till Nashville, mm, som det blev.
Nej, till Phoenix.
Förlåt, Phoenix menar jag. Förlåt, ja. Phoenix. Så hur är det ändå? Blir det att man är ännu mer legend då i Winnipeg för när du kommer tillbaka dit och så?
Ja, det var ju lite kontroversiellt ett tag. För att Atlanta har ju förlorat två lag. Först var det Atlanta Flames som gick till Calgary. Mm. Blev flyttat till Calgary och då blev det Calgary Flames. Mm. Och sen så startade de ett nytt lag i Atlanta. För de trodde att de skulle kunna. Och då hette det Atlanta Trashers, tror jag, någonting. Men de lyckades aldrig få igång det där och få någon ekonomi. Och då hade NHL gjort det här med lönetak och det var lite mer strukturerat. Mm. Och då var det ägarna som hade haft ett farmalag i Winnipeg som heter Manitoba Moose. Och då fick de möjlighet att köpa det här Atlanta-laget. Och då visste de inte vad de skulle döpa det nya Winnipeg-laget. Uh-huh. Men då sa fansen till, vill ni att vi ska köpa biljetter? Så döp laget till Winnipeg Jets. Uh-huh. För det är den historien som vi har och vi vill behålla den och liksom, ja, få den att växa igen.
Ja, förstår det.
Och då sålde de då säsongsbiljetter och det var slutsålt på en halvtimme, tror jag.
Ja.
I tre år fick folk bestämma sig att man måste ha. Och så kanske historien med just vår tid då, som vi skapade med det här, tvingade nya ägarna. Ja. Och idag är de ganska glada att de valde Winnipeg Jets. Ja. Och så har de också börjat närma sig de äldre spelarna. Så att de är också jätteglada att det har kommit igång sån här alumni-organisation i Winnipeg.
Behöver du boka bord om du åker till Winnipeg?
Nej, det är faktiskt en helt otrolig upplevelse att komma dit. Och vi var ju ändå där 4 år bara för, vadå, 40 år sedan.
Ja. Men du ser liksom, vad säger man, old legends never die,
ja,
utan de har gjort sitt avtryck och som sagt, du får gratulera till inträdet i Hall of Fame där också. Att
ja,
få en tröja hissad är ju få förunnat.
Ja, så verkligen.
Det är ett väldigt fint kvitto. Gretzky-vinet gick inte av för hackor, om man säger så.
Nej.
Så som har hänt efter några minuter i glaset här också, det brukar ju breda ut sig onekligen, en cab.
Men det är ju närmare 300, eller räcker det?
Du svalde, ja, som du märkte.
Ja, ja.
Och det var väldigt gott.
Ja.
299. Mm. 299 kostar det. Så att, och det här kan man ju lagra, det här kan man ju stoppa undan. Mm. Både cabben och chardonnay-vinet som man har från Sonoma som finns att beställa här i Sverige. Då kan man ju stoppa undan en 10-15 år om man skulle göra det.
Mm.
Du kanske ska lägga någon i din lilla källare där någonstans.
Ja, jag har ju utrymme i alla fall.
Ja, du har ju det. Min vän Tine rinner iväg. Jag tänkte du skulle få ta med dig, spela upp ditt sista vin.
Ja.
Medan vi rundar av här. Om du vill.
Och då har jag tagit med mig kungens.
Nu, när man talar om trollen, som man brukar säga, så står de i farstun, men så hamnar de i glasen, kanske vi ska säga då.
Ja.
Ja.
Ja, det här är ju min kompis som har tagit fram det här. Och det börjar ju med att han gjorde ett vitt vin.
Mm.
Och så kom det här rosén förra året, tror jag. Eller om det var till den här säsongen.
Ska vi se så att du får... Vi hör ljudet här på ett bra sätt. Passar så att du får i ögat där, ja. Slipper åka tillbaka till New York och
ja,
begära operera någonting annat.
Korken har du provat det här?
Skam att säga så har jag inte provat rosén.
Nej.
Jag har provat det vita.
Ja.
Det vita. Och nu hör ju lyssnarna att det moserar på här i bakgrunden. Så vi har ett moserande vin. Vi har en non-sparkling. Nej, vad säger jag? Non-alcoholic till och med. Ja, Rickard Julin, minsann. Vad fint.
Ja, jag tycker det är faktiskt... Eftersom jag, nu när jag skulle skärpa mig och gå ner lite i vikt så tog jag en 100-dagars detox.
Jaha.
Och inga alkohol på 100 dagar.
Mm.
Och då var det här ett jättebra alternativ.
Ja, det var det.
Ja.
Det här ska bli spännande. Det här behöver man inte spotta till att börja med. Ja. Nej, men det är, han har ju fått väldigt fina betyg just för sina framtagandet av sitt alkoholfria moserande alternativ. Väldigt fin syra. Och då pratar vi inte kolsyran utan själva den syrligheten som gömmer sig i vinet.
Ja.
Unga jordgubbar, unga smultron och lite röda vinbär nästan och så.
Mm. Ja, det här är riktigt bra faktiskt. Jag tycker det är betydligt bättre än det vita.
Jag är nog benägen att hålla med dig. Ja. För annars är just det här med alkoholfria viner. Idag är ju det en marknad onekligen som har öppnat upp sig för alkoholfritt vin. Ölen har klarat det väldigt bra tycker jag. Det klarar sig bra. Men just när det gäller viner, vita, röda och mousserande så... Alkoholbäraren gör ju väldigt mycket för att vinet också ska behålla en karaktär. Så det ställer ju lite krav. För annars så finns det ju en risk att det bara blir sur saft.
Ja, just det.
Någonstans. En alkoholfri öl kan ju fortfarande smaka humle och ha en bäska som funkar bra till maten. Men det här var ju ett väldigt fint alternativ som aperitif och att till och med kunna göra matkombinationer på.
Ja.
Det förstår jag. Du, om vi pratar idrott och alkohol lite kort så då. Nu berättar ju du att det skickade att ölkulturen var onekligen väldigt utbredd på den tiden du själv var aktiv hockeyspelare och så då. Hur var vin i hockeyvärlden?
Jo, men när vi var ju ofta ute och åt innan, ja, kvällen innan matcher, när vi, speciellt när vi var på bortaresor.
Mm.
Och det är ju, ja, det är ju 40-50 kvällar om året, för reglerna var att laget måste alltid vara dagen innan på plats. Och då var vi ute och åt och då blev det ett par glas vin och sådär.
Mm.
Nu vet jag inte hur killarna, om de är så otroligt proffsiga så att de inte dricker under säsongen överhuvudtaget.
Mm.
Men vi tyckte att det var ganska skönt att koppla av med ett par glas vin faktiskt.
Mm.
Och Bobby Hall, han älskar härliga röda viner framförallt.
Han gör det?
Ja.
Ja. Han har inte satsat på vinmakeriet själv?
Nej, det har han inte. Nej. Han håller på med sina biffkor.
Just det, han har en andra bit där man ska äta till.
Ja, just det.
Själv, för egen del, har du haft något intresse eller någon kittling till att jobba med att sätta ditt eget namn på en etikett? Så?
Ja, eftersom jag hade en vinkällan då, man skulle göra något vinpröjsamt vin. Då. Men nej, jag tycker inte att det känns... Jag vill istället försöka förenkla mitt liv än att krångla till det mer.
Mm. Det är nog klokt.
Ja, jag vet inte.
Tror du att vi kommer få se någon annan hockeyprofil framöver sätta sitt namn på? För att fotbollsspelare gör det ju. Inte under aktiv karriär, men ja, en del i Spanien och Italien har ju faktiskt lyckats med det. Det är helt okej, men inte här i Sverige i alla fall. Artister gör det, de använder ju vin idag som en marknadsattiralj. Tror du att vi kommer få se några hockeyspelare framöver sätta sitt namn på vin i framtiden?
Ja, säkert kommer det några, men jag vet inte varför de ska göra det egentligen. Man måste komma upp i sådana volymer om det ska bli någon. Jag tycker att Rickard här är ett jättebra exempel faktiskt. Det här, och det är många i vinvärlden som har kritiserat honom för att han har gjort det här. Men det tror jag är lite avundsjuka för att de kan inte göra det själva. Men Rickard i det här fallet, när det är Ica, någon alkoholik då, så tycker jag att det är oerhört smart att använda hans namn på det här.
Visst är det så. Och han skulle ju inte sätta ett namn på den om det inte vore så att det var kvalitet i det också.
Nej.
För att oavsett vilket så skulle han ju riskera sitt varumärke.
Ja.
Om det bara var för pengarnas skull eller för någonting annat som är sekundärt. Och han har säkert, eller det vet vi ju, han har ju fått förfrågan om att göra vanlig champagne. Sätta sitt namn där. Det vill ju alla ha för att sätta som en kvalitetssäkrare. Ja, det är ju smart att gå på nu. Och det vore ju dumt att göra det, för då exkluderar han ju många av sina kamrater.
Ja. Och det kommer han aldrig att göra.
Nej, utan då är det här ett fint val.
Det här är ju en gammal idrottsman också. Han är ju utbildad gymnastiklärare. Ja, och sen har han ju spelat i AIK juniorer i fotboll. Men jag tror att hans förmåga där är inte så bra egentligen. I idrotten. För du får inte vara för känslig när du håller på med idrott. För det luktar illa i omklädningsrummet ibland och det är inte perfekta förhållanden.
Nej, han med sin fantastiska förmåga att snappa upp dofter, det är ju det han är världsmästare på. Det skulle vara jobbigt om dels den blir besudlad av omklädningsrumsatmosfären, men också man skulle få sig en smäll på snoken, vilket skulle vara lätt i en hockeyvärld eller någon annan fotboll med för den delen.
Ja,
nej, han valde nog rätt spår.
Ja, jag tror det också.
Preussen, det var fantastiskt trevligt att få ha dig till bords. Timmen har rusat iväg.
Ja.
Goda viner. Och enormt häftigt att få träffa dig som hockeylegend. Jag har ju bara sett dig i tv-rutan som en liten kille då. Gott att se att du har Rangers klubbmärket på tröjan här också, ser jag.
Och det blir de inte glada om det ska vara Winnipeg Jets istället då kanske.
Du har väl hjärtat i båda?
Ja, det har jag.
Klubbarna,
det har jag. Och jag har ju bara spelat egentligen i 4 klubbar i hela min karriär. Nynäshamn, AIK, Winnipeg och Rangers.
Ja.
Och det är få som har varit på så få platser egentligen och ändå flyttat till 3 olika länder.
Visst är det så. Och i princip så skulle du kunna få tröjan hissad i alla klubbar.
Ja, kanske.
Det kanske kommer framöver.
Ja.
Lycka till med vinlagringsbranschen fortfarande. Ja. Spännande med den här nya hyllfunktionen som ni har tagit fram och så också. Då. Så vinpröjsaren kan man gå in och kolla på också. Och vinerna i det här avsnittet då, så kommer ni också kunna hitta på vår hemsida på vinguiden.com. Vad roligt. Ha en fortsatt trevlig sommar med allt vad det då innebär.
Tack.
Så kanske vi
tack
ses detsamma. I motionsspåret om inte annat.
Ja,
då.
Bra.
Tack för att du kom.
Ja, tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.